Sidan 300. Från trä till papper. Mindre än 1% av världens skogar finns i Sverige, men vår skogsindustri är ändå en av världens största. Våra största exportinkomster kommer från vad skogen ger. Det finns idag mer skog i Sverige än någonsin, vilket beror på ett effektivt skogsbruk. I Sverige tillverkas cirka 7 miljoner ton papper och papp på ett år. Det skulle behövas inte mindre än 280 000 järnvägsvagnar för att transportera ett års tillverkning. Varje svensk använder i genomsnitt cirka 240 kg papper och papp per år. Om allt vore dagstidningar skulle det bli en 14 meter hög stapel. Ved är uppbyggt av cirka 40% cellulosa som bildar fibrerna i veden. Fibrerna hålls samman av ett klister som kallas lignin som utgör cirka 30% av veden. Resten av veden är hemicellulosa som är en förening av olika sockerarter. Övre bildtext. Skogen, en viktig råvara. Nedre bildtext. Cellulosa är en polymer uppbyggd av cirka 3000 druvsockermolekyler. De långa cellulosamolekylerna flätas sedan samman till fibrer. Sidan 301. Veden blir pappersmassa. Barrträd, exempelvis gran och tall, har 2-3 mm långa fibrer av cellulosa som passar för att tillverka papper av. På senare tid har man också börjat använda allt mer björk som har något kortare fibrer. För att få fram pappersmassa som det går att göra papper av måste ligninet lösas upp så att cellulosafibrerna blir fria. Det finns i princip två huvudmetoder för detta, antingen på mekanisk eller kemisk väg. Man skiljer därför på mekanisk massa och kemisk massa. Det finns också metoder där man kombinerar både kemisk och mekanisk behandling. Kemisk massa. Trädet hackas först ner i centimeterstora bitar som kallas flis. Flisen kokas sedan tillsammans med olika ämnen som kan lösa upp ligninet. Vid sulfatmetoden kokas flisen i en basisk lösning av natriumhydroxid och natriumsulfid och ger en massa som oblekt mest används till säckar och kartonger. Massan kan också blekas och användas för att göra skrivpapper av. Ligninet och en del av cellulosan som skilts bort vid kokningen räcker som bränsle vid massafabriken. Sulfitmetoden passar bäst för gran- och björkved. Då kokas flisen i en sur lösning som innehåller till exempel natriumsulfit. Den erhållna massan bleks så att den blir vit och används till papper som man kan skriva och trycka på. Mekanisk massa. Veden mals sönder så att vedfibrerna blir fria från ligninet. Eftersom ligninet finns kvar i massan gulnar pappret med tiden och förlorar i styrka. Det som blir över av veden följer med avloppsvattnet ut. När detta avfall bryts ner går det åt mycket syre, vilket kan medföra syrebrist för många organismer som lever i det vatten där avloppen mynnar ut. Massafabrikerna försöker därför idag på olika sätt rena sitt avloppsvatten. Mekanisk pappersmassa används huvudsakligen till tidningspapper, toapapper och hushållspapper. Bildtext. Getingen har förmåga att av tugga trä lösa upp cellulosan som den sedan bygger sitt pappersbo av. Sidan 302. Pappersmassa blir papper. Den färdiga pappersmassan transporteras till ett pappersbruk där den blir papper och olika sorters papp. I pappersbruket mals massan sönder och löses upp i vatten. Man sätter också till fyllnadsmedel som krita, titandioxid och lera. För att göra pappret starkare blandar man i lim. Den våta massan sprids ut på stora sildukar där vattnet sugs bort. I pappret har cellulosafibrerna förts samman igen men är nu korta och ligger utbredda i olika riktningar. Massan manglas så att ytan blir slät och rullas upp och rullar med cirka 2 kilometer papper på varje rulle. Bildtext. En modern pappersmaskin tillverkar på ett enda dygn 2000 kilometer långt och 8 meter brett papper. Sidan 303. Återvinning av papper. Enligt beräkningar från pappersindustrin motsvarar 1 ton papper 14 träd. Varje svensk använder cirka 220 kg papper per år. Det motsvarar ungefär 3 träd. men samtidigt sparar var och en av oss knappt 100 kilogram genom återvinning. Det motsvarar lite mer än ett träd. Idag återvinner vi knappt hälften av allt papper som tillverkas i Sverige. Målet är att återvinna minst 60%. Nästan allt tidningspapper går tillbaka till pappersbruken som returpapper. Ungefär en tiondel av pappersbrukens råvara kommer idag från returpapper. I pappersbruken blandas returpappret med ny pappersmassa så att det tillverkade pappret får rätt kvalitet. För varje gång en fiber används försämras dess egenskaper och därför krävs hela tiden nytillskott av färsk fiber från massaindustrin. Antalet gånger som papper kan utvinnas är 5-7. Ungefär 30% av gammalt papper bränns idag upp och ger oss energi. Vid förbränningen bildas bland annat koldioxid, men eftersom papper är ett biobränsle påverkar inte denna koldioxid växthuseffekten. Genom att elda med gammalt papper kan vi minska på oljeeldningen och därmed också minska på koldioxidutsläpp som bidrar till ökad växthuseffekt. Det papper som försvinner ur cirkulationen är till exempel toalettpapper, hushållspapper och blöjor. Bildtext. Papperssedlar tillverkas inte av cellulosa från ved utan från bomull. Sidan 304. Glas. Naturen har själv tillverkat glas så länge jorden funnits till. I vulkaniska områden bildas en bergart som heter obsidian och som är ett färgat naturligt glas. När vi här i Norden framställde enkla redskap av flinta använde man på andra håll i världen naturens glas som material. Redan långt före Kristus födelse har man kunnat tillverka glas på konstgjord väg. Egypten och nuvarande Italien var länder där man tidigt lärde sig att tillverka både glasföremål och glasrutor. Den viktigaste råvaran vid glastillverkning är sand, kvarts, som kemiskt sett är kiseldioxid, SiO2. Om man upphettar sand till cirka 1700 grader Celsius smälter sanden och bildar en glasartad massa. När den får svalna bildas ett glas som kallas kvartsglas. Det används på laboratorier när man ska upphetta ämnen till höga temperaturer. Eftersom det är opraktiskt och dyrt att bearbeta glas vid så hög temperatur blandar man sanden med soda, natriumkarbonat, NO2CO3, för att få lägre smälttemperatur. För att ge glaset bättre motståndskraft mot andra ämnen blandar man också i kalksten, kalciumkarbonat, CaCO3, eller dolomit som är en kalksten som också innehåller magnesiumkarbonat. De tre råvarorna sand, soda och kalksten upphettas tillsammans med krossat returglas i ugnar. När glassmältan fått stelna får man ett glas som används till flaskor, hushållsglas och fönsterrutor. Detta är den vanligaste glassorten och kallas kalksodaglas. Om man upphettar glas blir det så småningom mjukt för att slutligen smälta. I motsats till de flesta andra ämnen har glas ingen bestämd smältpunkt. Innan glaset smälter och blir lättflytande kan det formas på olika sätt. Övre bildtext i två delar. Glas kan färgas genom att man blandar in olika metalloxider. Färg, grön, metalloxid, järnoxid. Färg, blå, metalloxid, koboltoxid. Färg, röd, metalloxid, kopparoxid. Färg, brun, metalloxid, manganoxid. Färg, gul, metalloxid, nickeloxid. Nedre bildtext. Drygt 60% av allt insamlat glas kommer tillbaka som nya glasförpackningar. Sidan 305. Återvinning av glas. Genom att samla in och använda gammalt glas på nytt vid glasframställning sparar vi både råvaror och energi. Gammalt glas ska inte skräpa ner i naturen. Det är ju inte heller så trevligt att trampa på glasskärvor och få elaka skärsår. För att underlätta återvinningen av gammalt glas är det viktigt att sortera upp glaset i färgat och ofärgat glas. Idag återvinner vi cirka 90% av alla glasförpackningar, vilket motsvarar 18 kilo per år och invånare. Det går åt cirka 20% mindre energi att göra nytt glas av gammalt än att framställa nytt av råvaror. Av återvunnet glas tillverkas främst nya glasförpackningar och glasull för värmeisolering. Vänster bildtext i tre delar. När vanligt glas krossas bildas splitter med skarpa kanter. Om glas upphettas till cirka 600 grader Celsius och därefter snabbt kyls ner får man härdat glas som är tåligare mot slag och tryck. När härdat glas krossas sönderdelas det i småbitar utan vassa kanter. Det sitter till exempel i sidorutorna på en bil. Laminerat glas innehåller en plastfolie mellan två glasskivor och går sönder endast vid hårda slag. Glasbitarna hålls då samman av plasten. Laminerat glas sitter till exempel i framrutan på en bil. Höger bildtext i två delar. Kolvar och bägare på laboratorier, liksom formar i hushållet som ska tåla uppvärmning och avkylning utan att spricka, är gjorda av borosilikatglas, till exempel av märket Pyrex. I sådant glas är huvudråvarorna sand, soda och boroxid, B2O3. I kristallglas är huvudråvarorna sand, pottaska, kaliumkarbonat, K2CO3 och mönja, blyoxid, PB3O4. Kristallglas används till finare dricksglas och prydnadsglas. Sidan 306. 2 och tvättmedel. Vad är smuts? Om du spelar fotboll när det är blött på planen syns det tydligt när du smutsat ner både dig själv och dina kläder. På samma sätt är det när du lagat kedjan på din cykel. Men du blir smutsig både när du tittar på TV och när du sover. Luften är full av damm, vilket du kan se när solen lyser in i ett rum. Dammkornen fastnar på möbler och i dina kläder. Du släpper själv ifrån dig fett, svett och hudavlagringar som gör att dammet binds extra bra i dina kläder. Ibland spiller du mat på dig och får färg- och fettfläckar på dina kläder. För att du själv och dina kläder ska bli rena räcker det oftast inte med att du tvättar dig i bara vatten. Du måste ha hjälp av tvål och tvättmedel. Vi ska här titta lite närmare på hur tvål och tvättmedel fungerar. Vattnet har en hinna. Oftast tycker man att vatten gör saker som det kommer i kontakt med våta. Så är emellertid inte alltid fallet. Tömmer du ett glas som är fyllt med vatten ser du att glasets insida har vissa områden som inte är våta. På samma sätt har vatten svårt att tränga ner i tyg och göra det blött. Vattnets dåliga förmåga att göra saker våta beror på dess ytspänning. En nål kan flyta på vatten. Vattenytan pressas ner och det verkar som om nålen flyter på en tunn hinna. Fenomenet beror på vattnets ytspänning. Vatten är uppbyggt av vattenmolekyler. Inuti vattnet hålls molekylerna samman av krafter som verkar i alla riktningar. Vid ytan finns inga krafter som drar molekylerna uppåt, varför krafterna i sidled och nedåt blir desto starkare. Vattenmolekylerna vid ytan hålls därför samman mycket starkare än inuti vattnet. Det verkar som om vattnet har en tunn hinna. Om man häller tvål eller tvättmedel i vatten tränger dessa ämnens joner in mellan vattenmolekylerna och bryter bindningarna mellan dem. På så sätt kan ytspänningen sänkas och vattnets förmåga att väta, till exempel tyg, blir större. Övre bildtext. Tack vare vattnets ytspänning kan en del smådjur gå på vatten utan att sjunka. Mest kända är skräddarna, men också kärrspindeln på bilden kan springa på vattnet. Nedre bildtext. Så här verkar krafterna som håller samman vattenmolekylerna i en vattendroppe. På ytan är krafterna som håller samman molekylerna starkare än inuti vattnet, varför det verkar som om vattnet har en tunn hinna. Sidan 307. Tvål. Den ena råvaran vid tvåltillverkning är olika sorters oljor och fetter som kommer både från djurriket och växtriket. Den andra råvaran är natriumhydroxid. Vid tillverkningen kokas de båda råvarorna tillsammans, varvid oljan eller fettet delas upp i fettsyror och glycerol. Det sker sedan en neutralisation mellan fettsyrorna och hydroxiden. Då bildas det tvål, som är en förening av positiva natriumjoner och negativa fettsyrajoner. Med natriumhydroxid får man en fast tvålmassa som parfymeras, färgas och formas till tvålar. Om man byter ut natriumhydroxid mot kaliumhydroxid får man en flytande tvål, till exempel såpa. Fett plus natriumhydroxid ger tvål plus glycerol. När tvålen löses i vatten delas den upp i en positiv natriumjon och en negativ tvåljon. Ur tvättsynpunkt saknar natriumjonen betydelse. Tvåljonen brukar man likna vid en jon med huvud och svans. Den långa kolvätedelen är svansen som är vattenavvisande, hydrofob. Och huvudet, där den negativa laddningen finns, är vattenvänligt, hydrofil. Svansen som inte tycker om vatten trivs däremot utmärkt i olja och fett. Huvudet trivs i vatten och tycker inte om olja och fett. Övre bildtext. Strukturformel för en tvåljon. Mitten bildtext. Modell av en tvåljon. Svans som inte tycker om vatten men trivs i olja. Huvud som tycker om vatten men som inte trivs i olja. Nedre bildtext i två delar. Så här beter sig tvåljoner i vatten. Jonerna som befinner sig vid ytan vänder sina vattenälskande huvuden neråt i vattnet medan svansarna pekar upp ur vattnet. Vatten, luft. Så här beter sig tvåljoner i olja eller fett. Jonerna vid ytan vänder sina svansar som tycker om olja neråt i oljan medan huvudena pekar upp ur oljan. Olja, luft. Sidan 308. Bildtext. En såpbubbla består av en tunn vattenhinna som på båda sidor är omgiven av tvåljoner där de vattenälskande huvudena tränger in i vattenhinnan medan de vattenskyende svansarna pekar ut i luften. Luft, vatten, tvåljon. Sidan 309. Tensider. Joner som liksom tvåljonen består av huvud och svans och som har förmåga att sänka vattnets ytspänning kallas tensider. I tvål och rena tvåltvättmedel utgörs tensiden av tvåljoner som framställs av fett eller olja från växt- eller djurriket. Tensiden i tvättmedel utgörs till största delen av joner som framställs av råolja, det vill säga samma råvara som vi framställer bensin av. En sådan tensid kallas syntetisk men är uppbyggd på ungefär samma sätt som tvåltensiden. När vi spolar ut tvättvattnet i våra avlopp hamnar det oftast i ett reningsverk. Här bryts tensiderna ner med hjälp av bakterier. Tvåltensiderna går lättast att bryta ner. De syntetiska tensiderna hade bakterierna i reningsverket för svårt att bryta ner. De spolades ut i sjöar och vattendrag där de verkade som gift för fiskar och andra vattendjur. Men idag har man lärt sig att framställa tensider som går att bryta ner, men de är för den skull inte problemfria. Om du är rädd om miljön ska du köpa tvättmedel som är märkta med Svanmärket eller Naturskyddsföreningens märke Bra miljöval. Använd inte heller mer tvättmedel än vad som står på paketet. Övre bildtext i tre delar. Så här går det till när tvåljoner tar bort oljefläckar med smuts som fastnat i tyget på våra kläder. Svansarna som tycker om olja tränger ner i oljefläcken och lyfter upp den från tyget. Av oljefläcken bildas oljedroppar som kommer att sväva i tvättvattnet tills de sköljs bort. Mitten bildtext i två delar. Miljömärkt, bra miljöval. Nedre bildtext. Om man droppar rent vatten på en tygbit samlas vattnet i en stor droppe som inte väter tyget därför att vattnet genom sin ytspänning verkar ha en hinna som håller ihop vattnet. Sätter man en droppe tensidlösning till vattnet flyter vattnet ut och väter tyget därför att sammanhållningen mellan vattenmolekylerna i ytan minskar när tensidjonerna tränger sig in mellan vattenmolekylerna. Vattendroppe med tensid, tyg, vattendroppe utan tensid. Sidan 310. Tvål och andra tensider har tre viktiga uppgifter. 1. De ska sänka vattnets ytspänning så att tyget blir vått. 2. De ska lösgöra fett och oljeblandad smuts. 3. De ska hindra att smuts som lösgjorts håller sig flytande och inte på nytt fastnar i tyget. Innehållet i ett tvättmedel. Ett tvättmedel innehåller olika ingredienser beroende på vad det är avsett för. Vi tar upp några av de vanligaste och vilken uppgift de har. Tensider, oftast syntetiska men ibland också tvål, har till uppgift att lösgöra smutsen och utföra det egentliga tvättarbetet. De syntetiska tensiderna är inte lika basiska som tvål och är därför skonsammare mot tvätt som består av ylle och siden. I hårt vatten fungerar de också bättre än tvål. Avhärdningsmedel har till uppgift att göra hårt vatten mjukt. Fosfater har varit de vanligaste medlen men har ställt till med problem när de hamnar i sjöar och andra vattendrag eftersom de bidrar till att vattendragen växer igen. Idag används främst zeoliter, lermaterial, som avhärdningsmedel. Blekmedel används mest för vittvätt och utgörs oftast av perborater som avger syre när de upphettas till minst 60 grader Celsius. Syret bleker då färgfläckar som tensiderna inte klarar av. Genom att tvätta vid en lägre temperatur kan även kläder med ömtåliga färger klara sig. Enzymer har till uppgift att lösa upp fläckar som innehåller äggviteämnen, till exempel choklad, blod och svettfläckar. Vanliga enzymer i tvättmedel är amylas och proteas. Optiskt vitmedel gör att tvätten ser vitare ut än den egentligen är. När osynligt ultraviolett ljus träffar vitmedlet reflekteras det som synligt blått ljus. Vitt tyg gulnar med tiden och när det gula ljuset blandas med det blå från vitmedlet ser det gulnande tyget fortfarande vitt ut. Tvättmedel som är miljömärkta innehåller inga optiska vitmedel eftersom de är svåra att bryta ner. CMC är en cellulosaprodukt som hindrar lösgjord smuts att åter fastna på tvätten. Sidan 311. Med nanoteknik skapas nya material. Med hjälp av ett sveptunnelmikroskop kan man få en bild av enstaka atomer och molekyler trots att de är små. Storleken på atomer och molekyler mäts i enheten nanometer, nm, som betyder miljarddelsmeter, 10 upphöjt till minus 9, eller miljondels millimeter. Själva ordet nano kommer från grekiskan och betyder dvärg. En atom har en diameter på 0,1 till 0,2 nanometer och inom nanotekniken arbetar man med partiklar upp till en storlek av 100 nanometer att jämföras med bredden på ett hårstrå som är 75 000 nanometer. Genom olika metoder kan man sätta samman och flytta på atomer och molekyler till nya partiklar på olika sätt. Man får fram material med helt andra egenskaper än man vanligtvis förknippar med ett ämne i vanlig skala. Så har till exempel nanopartiklar av guld inte längre guldgul färg utan kan anta regnbågens alla färger beroende på partikelns form och storlek. Vanligt guld leder elektrisk ström medan guld i nanostorlek är en isolator. Tekniken att sätta samman atomer och molekyler till nanopartiklar kallas ibland atomslöjd. Bildtext i två delar. En nanopartikel förhåller sig i storlek till en fotboll, som en fotboll till jordklotet. Sidan 312. I naturen är nanotekniken vanlig. Geckoödlan kan klättra upp för väggar och hänga i tak med hjälp av endast en fot. Hemligheten ligger i de miljontals tunna hår som finns på undersidan av fötterna. Längst ut på hårstråna sitter små plattor som endast är 5 nanometer tjocka. Plattorna sugs fast i underlaget genom elektrostatiska krafter. Eftersom det finns cirka 3 miljarder plattor under en fot blir den sammanlagda kraften stor. Med hjälp av kolnanorör, sidan 126, har man nu lyckats få fram en klisterfri geckotejp som när den trycks mot underlaget får samma elektrostatiska krafter som uppstår under geckoödlans fötter. Lim och klister kommer kanske i framtiden att bli ersatta av geckotejpen. Lotusblomman är bland annat känd för att dess blad inte blir våta av regn samtidigt som de är fria från smuts. Regn som träffar bladen samlas som vattendroppar, rinner av bladen och tar med sig smutsen. I stark förstoring kan man se att bladen är försedda med massor av styva hår som är täckta med vax, vilket hindrar regn och dagg att komma i kontakt med själva bladet. Bladen är kraftigt vattenavvisande. Med nanoteknikens hjälp har man skapat material vars yta liknar lotusblommans, det vill säga är vatten- och smutsavvisande. Vi har kläder som inte blir våta av regn. Kaffe, läsk och vin som kan ge fläckar rinner av kläderna. Fönster har fått ytbeläggningar som gör att de sällan behöver putsas och målarfärger fått ingredienser av nanopartiklar som gör att regnvattnet lätt rinner av målade ytor. Övre bildtext i två delar. Geckoödla. Geckoödlans fot har inspirerat forskarna att ta fram klisterfri geckotejp. Nedre bildtext. Lotusblomma. Sidan 313. Genom att baka in fullerener, kolfotbollar och kolnanorör i metaller och plaster har man fått fram både starkare och lättare material. Solkrämer innehöll för vit zinkoxid eller titandioxid som skydd mot UV-strålning. Idag ersätts de här vita ämnena av nanopartiklar av titandioxid som gör att solkrämen är helt genomskinlig men som fortfarande skyddar mot UV-strålning. Inuti tennisbollar finns luft eller ren kvävgas som pumpats in under högt tryck så att bollen får den rätta studsen. För att inte luften eller kvävgasen ska läcka ut har man bakat in en nanotjock platta av lera i gummit. En boll med en sådan platta håller gastrycket i bollen dubbelt så länge som en boll utan denna nanoplatta. Vanliga diamanter är dyra, men om man krymper ner diamanterna till nanostorlek blir priset överkomligt. Det finns idag stekpannor som har en ytbeläggning med nanopartiklar av diamant, vilka gör ytan hård samtidigt som maten inte bränner fast. Inom datatekniken kommer nanotekniken att få stor betydelse. Snabbare datorer med utökade minnen kommer hela tiden att tas fram. Också inom medicinen utvecklas nya läkemedel med hjälp av nanoteknik. Kanske kommer vi snart att få nya läkemedel som söker upp och tar död på cancertumörer. Trots alla fördelar med nanoteknik finns det många som vill förbjuda tillverkningen av nanopartiklar på grund av skador som kan uppstå om de kommer in i kroppen. Eftersom partiklarna är så små kan de till exempel tränga igenom huden och spridas till lungor och blodomlopp.